Du lyssnar på OBS i P1.
När sanningen fått stort S och väderkvarnarna tonat upp sig på det byråkratiska slagfältet träder petimäten tillbaka och rättshaveristen tittar fram. Helt enkel att definiera eller diagnostisera är han inte, men hans projekt kommer med största sannolikhet även att prägla hans närstående. Så vad ska man göra med en rättshaverists kvarlämnade arkiv? Över det funderar Anna Ringberg.
I mitt vardagsrum står en låda, dammig och tung, till bredden fylld med pärmar, kvitton, kartor och brev. Pappas papper. Ett arkiv över en 30 år lång konflikt. Troligtvis började allt med olika åsikter om en enskild räkning gällande grusning av gemensamma vägar. Men tjafset övergick så småningom till att handla om vägarnas sträckning, förfalskningar av kartor och stölder av allmänningar. Frågorna blev allt mer abstrakta och konflikten omöjlig att få grepp om. I grund och botten verkar det handla om att, som pappa sa, krossa allt motstånd och få rätt på samtliga punkter. Det var idioter han hade att göra med och han var på vippen att sätta stopp för det största rofferiet i modern svensk rättshistoria. Nu bläddrar jag igenom hans fuktbuckliga dokument. Här finns spår av ett liv som utkämpades i ständig och outtröttlig strid mot fienden liksom ledan. Advokater anlitades, överklaganden skickades, handlingar begärdes ut. Dikten Funderingar på plunderingar spikades upp på telefonstolparna och lades i grannarnas brevlådor. Mina flickor små hotas då och då att från hus och hem få gå, skaldade pappa. I alla år trodde han sig kunna vinna, ända tills han blev dement och flyttade från huset. Utan kampen slocknade livsglöden. Det var som att han knappt fanns längre. Snart har ett decennium passerat sedan han dog. Men ännu har jag och min syster kvar hans papper. Så småningom ska allt slängas, har vi sagt. Vi pratar halvt på skämt om att rituellt elda upp lådan. Ordet rättshaverist kommer från tyskan och har funnits i svenska språket sedan mitten av 1800-talet. Begreppet är så etablerat att det först nyligen slog mig att det består av orden hava rätt. Rättshaveristen är ju ur det egna perspektivet den som har rätt. Men ordet syftar förstås på en person som är fixerad vid just sin egen sanning och som driver sin process in absurdum. I de flesta fall är det en man och han tror sig vara utsatt för någon slags komplott. Inte sällan överger han vänner och familj för den stora processens skull och myndighetspersoner driver han till vanvett. I början av 1900-talet fick personlighetstypen en psykiatrisk benämning. Paranoia querulans. Querulansparanoia. Men diagnosen blev snart ifrågasatt. I Sverige fick den så kallade Sellingaffären på 50-talet stor betydelse. När professorn Olof Selling hamnade i konflikt med sin arbetsgivare, Naturhistoriska riksmuseet, påstod ledningen att han led av just kverulansparanoia. Men anklagelsen var grundlös, visade sig. Och därför blev konflikten ett tydligt exempel på hur diagnosen kan användas som maktmedel. Kanske var det då kverulansparanoian fick sin dödsstöt. Ordet används sällan numera. Istället betraktas rättshaverism som ett slags beteendemönster, kopplat till andra störningar, syndrom eller långvariga livskriser. Rättshaveristernas beteende är en strategi för att hantera ett lidande de inte är i kontakt med, menar psykologen Andreas Vidén. Tillsammans med psykoterapeuten Jakob Kallander har han skrivit en handbok i hur man bäst hanterar rättshaverister i yrkeslivet. Bemöt dem med tydlighet, respekt och fasta gränser och dras inte med i deras argumentation om rätt och fel, råder författarna. Trots att rättshaverister ofta möter stora svårigheter söker de sällan hjälp. De upplever sig inte i behov av vård. Och ingen vet riktigt hur de ska behandlas. Någon forskningsbaserad metod finns inte och diagnoserna varierar. Det fick vi erfara med pappa. En vårkväll blev han inlagd på psykiatrins slutna avdelning, bedömd som psykotisk. Men några dagar senare, när en ny läkare tog över, skrevs han ut. Han var inte sjuk, sa man, utan bara rättshaverist. Så snart pappa kom in på den allt överskuggande konflikten blev blicken fullständigt avstängd. Att nå fram till honom var omöjligt. Han pratade ofta om sanningen. Men vad som var sant verkade alltmer handla om en princip bortom rätt och fel i juridisk mening. Sanningen ska göra er fria, predikar Jesus i Johannes evangeliet. Men pappas sanning förslavade honom. Känslan av att ha rätt växte sig större än sakfrågorna till en absolut och icke förhandlingsbar övertygelse. Att skilja självet från ärendet var inte längre möjligt, för processen var en del av hans kropp. Som ett sakrament hans valt. Sanningen, hans värdighet. Att få rätt, att erkännas som människa. Inte underligt att han kämpade så intensivt, så desperat, som en drunknande. För honom gällde det ju livet. Idag verkar en typ av rättshaveristiskt beteende bre ut sig också på kollektiv nivå. Med konspirationsteorier som vinner mark, antidemokratiska rörelser och politiker som dränker offentligheten i utsagor. Samtidigt blir sanningen något allt mer subjektivt, något individen själv upplever. Hade vår tid passat min pappa bättre, frågar jag mig. I vilket fall skulle han nog funnit nya förebilder inom världspolitiken? Och AI-chatten kunde bli den trogna vän han sökte. Någon som alltid lyssnar och håller med. Och tänk bara vilka inlagor de kunde skriva tillsammans. Omöjligt i sjöss och livsfarlig i hamn. Så brukade min far beskriva sig själv. Var det jag? Då var det bra. Var älsklingsfrasen som också sammanfattade hans filosofi. Lika intensivt som han hatade det alldagliga och tråkiga älskade han allt spexigt och galet. En tvångsmässigt skämtande bråkstake var han, en barnslig despot, en gåta. Sittande på vardagsrumsgolvet rotade jag runt bland de mögelluktande pärmarna och sära på fotografier som klistrat ihop. Här finns handritade kartor, vägföreningsprotokoll och buntar med brev till myndigheter, ibland fullklottrade med aggressiva versaler och andra gånger artigt bedjande. Skulle du möjligen kunna hjälpa mig med en fotostatkopia av karta 1:67? Ur ett skinnetui ramlade ett buckligt foto på det fina men konflikthärjade barndomshemmet. Nu är det sålt sedan många år. Pappas aska har spritts i havet där inga tomtgränser finns. Ingen kommer fråga efter hans papper. Ändå tvekar jag. Hur är det egentligen? Vill vi ens slänga det här? Lådan är ju ett slags perverst museum. Och kanske hoppas jag fortfarande på att hitta något där bland muslortarna, kartorna och skrivelserna. Någon sorts nyckel till en människa som aldrig fick förståelse och som nog aldrig riktigt förstod sig själv.
Det sa författaren Anna Ringberg. Essän producerades av mig, Olof Åkerlund, på Sveriges Radios kulturredaktion i Malmö 2026.